Tack käre gode Gud att du också ska vaka över ditt ord den här stunden. Och använda det till det som det en gång var tänkt. Till tröst och till uppmuntran för församlingen i Kolosse. Också för oss här idag. Låt din kraft verka och låt var och en känna i sitt hjärta. Det är ett ärende till mig från Gud. Hjälp mig Herre att vara lyhörd för din röst. Och tydlig, så tydlig jag kan vara. I Jesu underbara namn. Amen. På 300-talet före Kristus så levde ju den store grekiske filosofen Platon. Han uttalade bland annat följande. Hur skulle en människa kunna vara lycklig om hon måste tjäna andra? Att härska, inte att tjäna, ansågs i den grekiska kulturen vara det som var värdigt en man. Mot den bakgrunden så kanske vi kan börja ana det mycket häpnadsväckande och unika i uttalandet från honom som sa: den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Bibeln är faktiskt ensam om att lyfta fram tjänaruppdragets storhet. I Kolosserbrevet uttrycker Paulus en stor glädje, för att inte säga stolthet, över att få kalla sig själv församlingens tjänare. Det var något stort. Och vi lägger på texten så kan vi smygtitta lite då och då på den. Nu har vi en stor skärm för dagen så alla kanske kan se. Han gjorde det med glädje, och han gjorde det av två viktiga skäl. Insikten om att församlingen var Kristi kropp, och för det andra att tjäna församlingen har eviga konsekvenser. Det är inte en tjänst som upphör med döden. Paulus hade kommit att inse storheten i det här uppdraget på ett mycket annorlunda sätt än vad vi vanliga människor kanske har möjlighet till. Han hade ju med stor iver förföljt församlingen. Han rasade av modlust, står det, mot Herrens lärjungar. Han letade upp dem var helst de fanns. Och han for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade ut män och kvinnor, lät sätta dem i fängelse, såg gärna att de blev piskade och tvingade dem att häda Jesu namn. Och när man ville döda dessa människor så röstade han alltid för det. Men så kom det en dag som totalt skulle förändra hela hans världsbild. Hans hat skulle förbytas i kärlek. Och den Paulus som var på väg att fängsla Jesu lärjungar i Damaskus skulle istället själv bli fängslad av ljuset från Jesus för resten av sitt liv. Och han är nästan framme i Damaskus då plötsligt ett bländande ljus fäller honom till marken. Och en röst säger hans namn två gånger, och det låter så här: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du, Herre? Och rösten svarar: jag är Jesus, den som du förföljer. Och den här stunden får Paulus en chock som han riktigt aldrig återhämtade sig ifrån. För det första, han insåg: Jesus lever alltså. Han är uppstånden, som de kristna säger att han är. För det andra, när jag har förföljt församlingen så har jag egentligen förföljt Jesus Kristus själv. Förblindad av det starka ljusskenet så förs han in i Damaskus. Och där skickar Herren till honom en annan av sina tjänare som uttalar Guds kallelse över Paulus liv. Med orden: våra fäders Gud har utvalt dig till att bli, till att få kunskap om hans vilja, och du ska bli hans vittne och berätta för alla vad du har sett och hört. Och vidare så förklarade Ananias den stunden att Paulus i det här uppdraget skulle få veta hur mycket han måste lida för Jesu namns skull. Paul inser att det stora som hänt med honom statuerar ett oslagbart exempel för vad Guds nåd kan åstadkomma. Han måste på något sätt få visa sin tacksamhet tillbaka. Om en sån som jag, tänkte han, kan bli förlåten och upprättad och dessutom gjord till en apostel, då kan det inte finnas någon gräns för vad Guds nåd kan åstadkomma. Och så invigde han resten av sitt liv till att tacka Jesus för detta genom att betjäna församlingen. Genom att älska och tjäna församlingen så insåg han att han gjorde gott mot Kristus. Gott mot dem som han förut var ute för att skada. Och så fick hela hans liv en ny inriktning. De som han förut ville utrota ville han nu se växa i glädje och styrka i Kristus. Han såg det som en stor förmån och nåd att få kalla sig församlingens tjänare. Han kunde inte tänka sig ett större uppdrag. Jag tror inte han skulle ha velat bli Roms kejsare om det så hade varit möjligt att byta upp det här uppdraget liksom. Men han får även lida för församlingens skull. Och även det såg han som en nåd och en förmån. Det är också därför han skriver i det här brevet till den lilla församlingen i Kolosse och betygar: nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Han gladde sig inte över lidandet som sådant. Det kan man inte göra. Men han gladde sig över att det svåra som han genomgick betjänade och tjänade till församlingens bästa. Och samtidigt utgjorde en bekräftelse för honom på att han faktiskt var på rätt väg. Nämligen enligt den kallelse han hade fått. Om jag skulle hyra ut min fjällstuga till dig, nu har jag ingen sån, men vi kan leka det. En fjällstuga högt uppe på ett norskt fjäll någonstans. Och du undrar, men hur ska jag veta vägen? Och jag skulle ge dig en beskrivning, så skulle jag säga, du vet, det är väldigt svår terräng. Den är krokig och besvärlig och det är mycket stenar hela vägen upp. Och du skulle börja gå den vägen. Då skulle du ta varje liten knölig sten och besvärlig terrängavsnitt som en intäkt på, okej, jag är på rätt väg. Eller hur? Jesus, alltså en sten bekräftar, lidandet bekräftade för Paulus att han var på rätt väg. Jesus förberedde sina lärjungar på ett tufft liv. Han sa, om världen hatar er, kom ihåg att den har hatat mig innan den hatade er. Och tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Han sa till och med, ve er när alla människor talar väl om er. Det låter märkligt. Man kan nämligen inte vara en sann Jesu Kristi efterföljare och samtidigt vara alla människor till lags. Det är nämligen så att Jesus och hans kors innebär en stötesten för många, därför att det bland annat sårar den egna stoltheten att man skulle behöva komma till ett kors och omvända sig och ångra någonting. Men den som vill vandra med Herren kommer aldrig att få allas applåder. Om du vill bli populär, följ inte Jesus. Gör inte det. Visst bör man eftersträva ett gott rykte, etiskt och moraliskt, naturligtvis. Men det är inte samma sak som att bli allmänt populär. Vad är viktigast för dig? Att vara människor till lags eller att följa Kristus? Även när man retar sig på din tro. Vilket är viktigast för dig? Att bli erkänd av vänner, studiekamrater, arbetskamrater eller bli erkänd av Kristus? Paulus såg svårigheterna kopplade till hans uppdrag för församlingen som naturliga inslag i det han höll på med. Som en bekräftelse på att han var en sann apostel, inte en falsk apostel. För falska apostlar gråter aldrig. Falska apostlar är inte bekymrade över församlingens andliga belägenhet. Falska apostlar och falska profeter har inga ärr på sin kropp som ett resultat av fysisk misshandel. Falska profeter är rädda om sitt eget skinn. De anser inte församlingen vara värd att lida för. Och i sitt brev till församlingen i Korint så framhåller Paulus att det som bevisar honom som en sann Jesu Kristi tjänare var just de lidanden och de svårigheter som han, till skillnad från de falska lärarna och apostlarna, hade utstått. Och så ger han dem en jämförande lista som är ganska fantastisk att ta del av, om du lägger på den där, Mikael. Han skriver som jämförelse och som kontrast till de bekväma falska lärarna: jag har arbetat mer än dem. Jag har suttit i fängelse mer. Jag har fått hugg och slag i överflöd. Jag har ofta svävat i livsfara. 5 gånger blivit piskad med 39 slag varje gång. Det är för att man ansåg att 40 slag, det var liksom gränsen till vad en människa kunde tåla och överleva. När jag läser den här listan ibland så börjar jag gråta. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång blivit stenad, och man trodde ju han var död. Man lämnade honom i den tron, men han återfick ju medvetandet. 3 gånger lidit skeppsbrott och ett helt dygn legat i det djupa vattnen ute på havet. Ofta varit på resor. Ofta utstått faror på floder, bland rövare, från landsmän, från hedningar. Faror i städer, faror i öknar, faror på hav och faror bland, kanske det värsta, bland falska bröder. Allt detta under arbete och slit, under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat och frusen och naken. Och jag frågar mig ibland, skulle det här kunna vara en tänkbar meritlista för någon som söker en pastortjänst i en stor församling i Sverige då? Var har vi kommit i relation till de som såg det naturligt att lida för församlingens skull? Och så säger han, så tillägger han liksom, som vore klimax på alltihop: till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Hur har de det i Kolosset? Och hur har de det i Korint? Och hur mår församlingen i Efesus egentligen? Och han bar dem på sitt hjärta, och han säger: jag ber för er alltid i mina böner, dag och natt tänker jag på er. Precis som en ängslig mor eller far för sina barn som är ute på lite äventyrliga saker. Hans hederhjärta slog varmt för församlingarna. Detta är Kristus lidande. Hur kunde han stå ut med allt detta? Jo, han drevs av en tacksamhet till Herren Jesus för den nåd som han själv hade blivit erfaren, hade fått erfara. Och han insåg ju att det onda som han förut hade gjort mot församlingarna, det hade han gjort mot Jesus Kristus själv. Och nu vill han gottgöra skadan genom att se till församlingens bästa, kosta vad det kosta vill. Han förstod att församlingen i Guds ögon var någonting oerhört dyrbart. Köp med Jesu Kristi dyra blod. Jesus hade lidit för församlingens skull. Var det då så konstigt om också hans efterföljare skulle få lida för församlingens skull? Därför kallar han det Kristus lidande. Han avser inte Kristi försoningslidande. Det står Jesus ensam för. En gång för alla har han dött för alla. Och ingenting behöver tilläggas till det som är gjort på korset. Vår försoning är fullbordad. Men om församlingens grundläggande alltså innebar lidande, är det då så konstigt om församlingens fortsatta byggnad och uppbyggelse också innebär lidande? Och att det lidandet inte är uppfyllt förrän församlingens tidsålder är slut, så att säga. Så länge byggandet fortgår så återstår också lidande för församlingens skull. Inbyggd i församlingens andliga ledarskap och i hederskapets utövande, jag försäkrar dig, Och vi upplever det varannan tisdag när församlingsrådet samlas. Det är alltid något som är tyngd, landar i våra hjärtan och skapar en vånda. Vi talar om olika saker, om församlingens angelägenheter. Jag kan själv ligga vaken på nätterna och tänka på medlemmar som jag inte sett på länge. Det ingår i hederskapets smärta och vånda. Paulus uttryckte det så här: ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att det blir som en eld inom mig. Man kopplar inte av ifrån sånt. Det är samma slags vånda som varje förälder upplever i fostrandet av sina barn. När församlingen i Galatien till exempel började avvika från sin förtröstan på Guds nåd och hålla sig till människolagar istället, blev Paulus så upprörd och lika upprörd och uppgiven som du som mor och far, mor eller far, ibland har blivit över att inte lyckas övertyga din tonårsflicka eller tonårspojke om vad som är bäst för dem, utan se dem gå en olycklig väg. Så är det också att vara en andlig förälder. Och Paulus säger till galaterna: mina barn, som jag än en gång med smärta måste föda tills Kristus har tagit gestalt i er. Och så säger han: jag skulle önska att jag var hos er och kunde ändra mitt tonfall. Alltså göra min röst rätt bevekande. Han var frustrerad av att sitta långt borta någonstans och skriva bara ett brev till dem. Det fanns inga telefoner på den tiden. Om ni bara kunde höra min röst så skulle ni förstå hur förtvivlad jag är över er situation. Och så avslutar han: jag vet mig ingen råd med er. Det är precis som mammor och pappor säger ibland: vad ska jag ta mig till? Så upplevde han det. Frågar jag dig: har du känt det så någon gång? Har du varit så engagerad i en annan människas andliga tillväxt och liv att det har berört dig när det går lite snett för dem? Att du får svårt att sova, att du tänker på den där människan, att du ber för den. Det är egentligen ingen behaglig situation, men det ingår i det andliga ledarskapet. Det ingår i Kristus lidandet. Med vilka ögon ser du förresten på församlingen? På de som sitter här idag? Är den här gruppen människor någonting stort för dig? Skulle du kunna tänka dig att utstå lidanden för den här församlingens skull? Skulle det till och med vara möjligt att du skulle vara beredd att dö för dina trossyskon om så skulle krävas? Det är en fråga vi aldrig kanske har ställt oss. Men var Johannes en fanatiker när han skrev i sitt första brev: genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Och så vi är skyldiga att ge våra liv för varandra. Har vi nått så långt i vår kärlek till varandra? Från Romfängelset skriver Paulus till församlingen i Filippi inför möjligheten och realiteten av att han snart själv skulle lida martyrdöden. Han säger: att leva är för mig Kristus. Att dö, det är en vinning. Så om han lever, då lever han för Kristus. Om han dör, så är det ännu bättre. Ja, han säger: jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Herren, vilket vore det allra bästa för mig. Men så vänder han: för er skull, riktar sig till församlingen, för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, för kanske jag kan göra lite mer nytta för er. Jag tror det är en kristen sund livshållning att dras åt båda hållen. Men ändå på något sätt, det är inte fel att längta hem till Herren alltså, men ändå på något sätt inse att så länge jag lever har jag kanske någonting ytterligare att bidra med. Församlingens behov avgjorde Paulus val. Att leva var för honom Kristus, och det innebar i praktiken att leva för församlingen och för församlingens fortsatta utveckling. Det finns många här i tabernaklet som troget tjänar Kristus och församlingen på många olika sätt. Det finns vaktmästeri, det finns kyrkvärdar som du har hälsat på idag. Det finns städgrupper, det finns kaffekokargrupper, det finns styrelse, det finns församlingsråd, det finns barn- och tonårsledare, det finns husgruppsledare och så vidare. Och det finns de som jobbar nere i kaféet för hemlösa. Och de gör det på sin fritid. De gör det utan betalning. De frågar aldrig efter en sån sak naturligtvis. Och de får dessutom sällan någon uppskattning för det de gör. Men de gör det inte därför att det alltid är så roligt att göra det, utan för att de älskar Herren och därmed också hans församling. Du kan inte skilja på de två. Är du en av dem? Syns det i ditt liv att församlingen är viktig för dig? Att den är föremål för din kärlek? Är du stolt över att få vara en församlingens tjänare? Vet du vad Herren Jesus ska säga en dag till den som fullbordat sin tjänst och sitt tjänaruppdrag? Han ska säga: väl gjort, du gode och trogne tjänare. Du var trogen när du var satt över det lilla, det vill säga det till synes lilla i människors ögon. För vad är det för stort i att städa en kyrka? Ingenting, tror vi. Du var trogen när du var satt i det lilla. Jag ska nu sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Att tjäna Guds församling är ingenting som upphöjs i en tid då var och en har sitt eget projekt att förverkliga. Men för Paulus var det enormt stort, och han insåg att individen var viktigare än kollektivet på ett sätt. Alltså han såg mer till kvaliteten än till kvantiteten. Han säger till de äldste i Efesus: kom ihåg hur jag dag och natt har förmanat var och en av er under tårar. När någon blivit kristen så såg Paulus den personen som ett nyfött barn. Och vad gör man med ett nyfött barn? Man tar hand om det. Det behöver näring, det behöver omsorg. Därför säger han alltså här nu i avslutningen av det här, den här texten: vi förmanar varje människa, vers 28, och undervisar varje människa med all vishet för att kunna ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. När en människa kommer till tro, åh vad underbart det är, men då börjar egentligen jobbet. När ett barn blir fött, hur underbart är inte det? Men ni som har varit och är barnföräldrar, ni vet, då börjar jobbet. Det är nu som det verkliga arbetet börjar. Det är nu som det behövs andliga fäder och mödrar. Det är nu som det behövs människor som kan förmana och undervisa med vishet och ge omsorg med tålamod och bära de här människorna på sitt hjärta. För arbetet är inte klart förrän full mognad i Kristus har uppnåtts. Och för det målet, säger Paulus, arbetar och kämpar jag i hans kraft som mäktigt verkar i mig. Alltså, det innebär faktiskt hårt arbete. Det innebär andlig kamp. Men det innebär att stå i den högstes tjänst. Och han har också lovat att stå för kraften. Tror du han kan det? Det vet du inte om du inte har prövat naturligtvis. Vill du bli en andlig far eller andlig mor för någon? Vill du vara med och bygga Guds församling? Vill du gå in i den vånda och den omsorg som det innebär? Det lidande som det innebär. När nya medlemmar kommer till vår församling så frågar vi dem: vill du ha en fadder? Vill du ha en kontaktperson som har till uppgift att under din första tid här i församlingen ha lite mer kontakt med dig än andra? Det finns alltså en grupp faddrar och mödrar, eller vad jag ska kalla det, som alltså är beredda att gå in i det ansvaret. Och vet du, jag tror att vår beredskap som församling att ta emot nya människor på det viset har med denna församlings framtid att göra. På ett avgörande sätt. För hur skulle Gud kunna lägga nyfödda barn så att säga, i församlingens hägnad om det inte finns några andliga fäder och mödrar? Det vore ju väldigt riskfyllt. Gud söker efter ett hem för vilsegångna som verkligen är ett hem. Där det finns värme och kärlek och människor som ser dem och som bryr sig om dem. Om det inte finns andliga fäder och mödrar som är beredda att älska och undervisa och förmana och visa praktiskt omsorg, då fungerar det inte. Då rinner det bort liksom, och de nyfödda får inte den mat de behöver. Men desto fler som är beredda att axla ett sådant här andligt föräldraskap, desto större möjlighet har vi att ta emot människor som vill lära sig vandra med Herren Jesus. Så om du vill gå in i det arbetet och i den kampen, för det är en andlig kamp också som du ser, kommer du också att få uppleva Guds kraft över ditt liv på ett helt nytt sätt. Det är jobbigt att vara förälder, men det är väldigt roligt också. Tänk vilken glädje att få se barnen växer. Och kommunikationen tilltar. Och glädjen över dem stiger för varje år liksom. Det såg Paulus, det såg Jesus Kristus till och med. Därför kunde han utstå korsets lidande. Därför att han såg den glädje som låg framför honom. Han såg till och med den här söndagen i tabernaklet full av människor som längtar efter honom. Tror du inte han gläder sig över det? Det är frukten av hans lidande. Allt detta drev honom att fortsätta att predika Kristus i er härlighetens hopp. Han kallade det hemlighet, inte därför att det var något mystiskt eller svåråtkomligt, utan därför att det var en sanning som under gamla testamentets tid hade varit fördold liksom. Men nu var uppenbar, nämligen att både judar och hedningar kunde dela rikedomarna i Kristus. Och att denne Kristus bodde i alla dem som kommer till tro på honom. Jesus sa till och med, jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom. Och vi ska ta vår boning hos honom. Och han försäkrar. Jag lever. Ni ska också leva. Som pastor har jag stått vid många dödsbäddar. Senast då förra söndagen vid Kurt Backmans bädd uppe på Sahlgrenska. Och det kändes på ett sätt tragiskt att se en döende människa, men på något sätt också en känsla av triumf att detta är inte slutet. Obarmhärtigt kläder döden av en människa tills bara in på skalet. Men det liv som Jesus ger kan inte kvävas av döden. Det fortsätter ännu mera fullödigt bortom det sista andetaget. Osynligt är det livet för oss än, men synligt ska det bli i uppståndelsens morgon. Det är precis som en flod som rinner ner i en tunnel under ett berg och långt, långt rinner i en mörk tunnel, men så plötsligt bryter den fram som aldrig förr med stor kraft i ett helt nytt landskap. Men det är samma flod. Samma liv som du äger i Kristus nu ska i dödsögonblicket bryta fram i en helt ny värld. Lovat vara hans härliga och heliga namn. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Ja, ingen riktig död ska träffa den, sa han. Hillis Edman, som är en begravningsentreprenör som jag ofta samarbetar med, berättade för mig, vi hade någon begravning någonstans, och så berättade han för mig vad som hände under en begravning. När släkten kom fram för att ta avsked av den gamle mannen som har dött. Och där var också den 10-årige dottersonen med, som ofta hade lekt med sin morfar. Och han gick fram och han knackade på kistan. Och så tittade han på mamma förundrat. Man fick en, morfar är inte där, mamma. För hade han varit där hade han naturligtvis knackat tillbaka. Men det kom ingen tillbaka knack. Och han konstaterade, morfar är inte där, mamma. Hur sant han hade, morfar var inte där. Skalet, kroppen var där, men inte morfar. Denna sanning ogiltigförklarar inte sorgen.
Den är fortfarande berättigad i den här världen. Men det bibliska hoppet tar människans sorgebörda och dödens verklighet på större allvar än någon annan livsfilosofi. Till hoppet i Kristus är starkare än döden. Det tar inte bara dig fram till döden. Och genom döden, hoppet i Kristus tar dig bortom döden. När kroppen talar sitt tydliga språk om att nu är det strax slut. Tänk att då få veta att någonting oförstörbart väntar. Därför ger jag inte upp, säger Paulus, om också min yttre människa, min kropp, bryts ner dag för dag. Vilket den gör, din också. Så förnyas ändå min inre människa dag för dag. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är oförgängligt. Att flytta bort från Herren är för en kristen att få komma hem och bo. Att flytta bort från kroppen är för en kristen att få komma hem och bo hos Herren. En liten lapp låg på en medlems sängbord. Strax efter han hade dött kunde man läsa: har idag, han konstaterade att det var hans sista dag. Jag har idag, mätt på dagar efter ett långt liv, snart 89 år, nedlagt min vandringsstav för att gå till mitt himmelska hem. Vilken triumf, va? För en 89-årig man att få kunna skriva så på sin dödsbädd. Är det så konstigt att Lydia Littell, upprymd av denna stora sanning, skriver i en av sina sånger: vad är döden för den som har Gud till sin vän? Oh, det är en triumf utan like. För den kristne är livets svagaste ögonblick den stund då hjärtat inte längre orkar slå och lungorna inte längre orkar andas, ett triumfens ögonblick. Tänk så motsägelsefullt. Jesus själv såg fram emot denna förening mellan honom och det som hör honom till. I den här världen, min vän, kan du arbeta dig trött på många, många olika projekt. Och det går att göra karriär och kanske lyckas väl, enligt de värderingar som gäller. Men till slut skall allt sådant ändå lämnas bakom dig. Det är bara tillfälligt. Ingenting kan du ta med dig. Men de som satsade på att tjäna Guds församling, Kristi kropp, gjorde det inte förgäves. Tvärtom, det ska visa sig att de var de verkligt stora vinnarna. Det står om dem i uppståndelsekapitlet faktiskt, som en avslutande uppmaning. Stå därför fasta, eftersom graven är tom och Kristus har uppstått. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder. Och ge ut er helt i arbetet för Herren. För ni vet att han inte låter er möda vara förspilld. Vill du satsa på något bestående? Följ Kristus. Vill du arbeta för någonting som består? Tjäna hans församling. I dödsögonblicket avslutas nämligen inte den tjänsten för Gud. Den fortsätter i en värld där alla kroppsliga begränsningar för alltid har upphört och döden kommer aldrig mer att sätta sitt pinne i hjulet. Den är besegrad. I vilken tjänst står ditt liv? Är du med i det största av alla uppdrag, att tjäna Gud och hans församling? Ett evigt uppdrag. Välkommen idag. Tack gode Gud att vi fått påminna oss om Jesu seger i mänsklighetens historia. Och att det råder förändrade villkor inför döden. Att sista ordet inte är sagt av dödens obarmhärtiga framfart. Genom olyckor, genom för tidiga födslar, genom sjukdomar, genom en naturlig död, om man kan uttrycka det så. Så tycks det så som döden alltid vore triumferande. Men tack att den tomma graven förkunnar ett så annorlunda budskap och ett hopp till oss. Och nu ber jag för dem här idag, Herre Jesus Kristus, som sörjer, som har förlorat någon under året. Jag ber att detta ljusa hopp ska lysa in och förändra själens mörker till att fyllas av ditt ljus. Låt någon också här idag, ja några, finna dig som sin frälsare och vän. Och gå vidare med en förnyad kärlek också till församlingen, Kristi kropp. Vi ber i hans namn. Amen.